Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Verkligen äntligen ett sant och varmt nöje att få hälsa alla varmt välkomna till den här helt splitternya sportpodden som lanseras i och med det här avsnittet, kan man säga. Birros sportpodcast. Jag heter Marcus Birro och är den som kommer att hålla i de berömda trådarna. Och podden kommer att återfinnas på oddsbaren.com, även på min Facebook, på min Twitter och på min Instagram kan man följa allt som har med den här podden och min nya roll som sportskribent på oddsbaret.com. Om det är någonting som jag saknat under de här senaste åren av omdaningar, kan vi säga, så är det verkligen att på ett nördigt, engagerat, hyfsat initierat men alltid helhjärtat, passionerat och subjektivt sätt få gräva mig rakt ner i sportmyllan igen. Av allt jag har gjort de senaste 10-15 åren så är det att skriva om sport och då framförallt om italiensk fotboll har det ju varit. Men även andra grejer har ju varit det i särklass roligaste. Att få vara med, starta och leda Club Calcio i TV4, att skriva för Expressen om italiensk fotboll, att få ha gjort podd ihop tidigare med Thomas Wilbacher och Gusten Dahlin i Calciomania och ja, allting som jag har fått göra. Har varit väldigt roligt. Just nu är jag även på Nyheter 24, gör Studio Allsvenskan där. Ett fint program om den inhemska fotbollen. Och så denna sportpodd då, där det är tänkt att man ska få nörda ner sig rejält i spännande möten med både idrottsutövare och även sådana mediala maktmänniskor. Folk som styr hur vi läser och konsumerar fotboll. För det har ju också förändrats, och sport. Det har ju också förändrats över de här åren. Det är ju en enorm skillnad mot hur sportbevakningen ser ut 2018 bara mot 2008, för att inte snacka om 1998 och ännu längre bak. Och det kan vara kul att få lite perspektiv på det. Så därför har jag även möjligheten att i den här podden bjuda in människor som jobbar medialt med idrott på olika sätt. Så att jag hoppas att ni följer med er och det känns, alltså det som är riktigt spännande för min del i det här, det är att man får börja liksom, vad ska man säga, nere i källaren igen, du vet. Det är som att man har varit i ett hus och jag har ju stått uppe på de här takterrasserna och blickat ut över vyerna och sett solen gå ner över vackra takåsar och stått på toppen av väldigt mycket. Och nu är jag liksom nere i källaren i samma hus, du vet. Men grejen är att nere i källaren upptäcker jag att tänder man en liten lampa i trappan ner där, du vet, så ser man hur det ser ut i källaren och då kan man röja undan och då ser man att det finns små fönsterluckor och man kan, du vet, dra isär gardinerna så att man får lite ljus. Det finns till och med ställen där man kan öppna fönstren så man får lite ljud och ljus och värme och grejer in, du vet. Och jag tror också att där nere i källaren tror jag att man kan snickra ihop någonting riktigt bra, någonting initierat, passionerat och kanske till och med ganska värdigt rapporterande kring sport och idrott på olika sätt. Så jag hoppas ni vill hänga med mig på den här grejen. Stort tack till oddsbaren.com som ger mig den här chansen att göra den här podden och att jag får ligga på deras domän och på deras plats att sända ut det här. Tack till Patrik Ekvall också, som framförallt tack till Patrik Ekvall som ju är premiärgästen av det här programmet som vi alldeles strax ska rulla igång. Och till dig som lyssnar vill jag verkligen uppmana att höra av er. Hör av dig i alla former. Jag finns på Facebook som sagt, Instagram heter jag MarcusBiro10, på Twitter heter jag Marcus Adriano Biro, för det heter jag, fattar du eller? Inga konstigheter. Vi är vad vi heter, Biro Sportpodcast, det är vi vad vi är, va? Fattar du eller? Inga konstiga grejer, du vet. Så ta trappan ner i källaren, du vet. Häng med mig in i underground-världen här nu, så ska vi nog se till att vi kan rota upp ett och annat leende, en och annan ilska, en och annan, vad snackar han om nu för en jävla skit, den gubben alltså. väcka lite känslor, väcka lite tankar, få lite perspektiv på det här som är liksom det mest passionerade av det vi har i livet. Nämligen sport, idrott, fotboll, passion, supporterskap, solidaritet, klubbkänsla, laganda, att få tillhöra ett lag, de positiva och negativa grejerna med det. Det finns otroligt mycket att surra om. Och varför Lars Lagerbäck alltid envisas med att snacka om att Italien spelar äckligt disciplinerat försvarsspel och varför det inte har varit sant på 30 år. Det finns mycket, fattar ni, eller mina egna fördomar om du vet fish and chips i engelska ligan och sådana grejer som jag har fått ställa på huvudet. Det finns mycket att snacka om, finns mycket att lyssna på, så hoppas ni vill hänga med mig. Och vi drar iväg på den här resan rätt nu. Tänd lampan så går ner i källaren och så kollar vi vad Patrik Ekva har att säga. Fattar du eller? Häng med nu då. Tack ska ni ha. Och hälsa varmt välkommen till Patrik Ekva.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Det är kanonbra, även om vi är på den sidan av stan som inte riktigt är min. Jag hittar inte. Vi är hemma hos dig här nu, ska vi säga.
Ja, just det, på Södermalm.
Ja. Jag är så jäkla kass på att hitta här.
Vadå, är det liksom GPS?
Nej, men jag försöker alltid. Och nu så visste jag att jag skulle köra av mot Medborgarplatsen. Och då var det avstängt där, den här tunneln. Och ja, då blev ju fullständigt kalabalik. Men ja, jag kom ju i tid, eller hur?
Ja, du var prick. Ja, okay. Jag ska säga det, att du var prick 14 år. Okay, så det var inga konstigheter.
Ja, sju var komma på sent.
Ja. Men är det någon sån här anti-Söder-grej som vi kan...
Nej. Nej, men jag, när jag flyttade hit till Stockholm 1994 så bodde jag ju på Kungsholmen, det första, var liksom första lägenheten. Och sen så stammade jag kvar på den sidan av stan.
Ja.
Och nu är vi i Bromma som är också åt det hållet. Ja. Så det är egentligen mera därför.
Ja, okay.
Jag hittar inte det. Stockholm är stort. Jag är kass. Jag tycker det är så många återvändsgränder och man får inte köra hit.
Det är lite stökigt. Men en grej som är, när det är liksom folk som pratar om att bo i Stockholm, så är det att det är fint att ha en massa alternativ och mycket att gå ut och så. Men du är ingen sån... Du är inte så här klubbhopping längre.
Nej, that was one of the days. Och jag är ju... har sällan så mycket tid också så. Och nu är jag mest hemma med familjen och så. Man kan inte, men gå ut och käka, så jag vill nog det i närheten eller mitt i stan faktiskt.
Samma ställe eller?
Jag är nog rädd för att det är samma ställe.
Ja.
Det är fyra gånger som styr lite grann i det fallet om man ska gå med barnet.
Även i det fallet.
Mm.
Ja. Grattis syftemålet förresten, inte så länge sedan.
Nej, tack.
Ja.
Tack.
Hur känns den grejen?
Den var ju inte så himla omvälvande. Jag och Hanna har varit sambos i 10 år och jag har egentligen varit helt emot giftermål, men jag, du vet, man måste på något vis jämka lite här och jämka lite där. Ja. Så jag sa att okej, men vi gör det, men ingen stor jävla vigsel med massa människor och så. Jag har haft stora 40-årsfester, jag har stor 50-årsfest. Jag vill inte göra någon jättestor grej av det.
Nej.
Och så åkte vi bort och så gifte vi oss på pappret och tog lite bilder. Och så var alla nöjda, tror jag.
Ni höll det hemligt med, va?
Ingen visste. Min äldsta dotter, jag menar döttrar visste.
Ja.
De visste.
Har du en sån här, du vet, jag läste om Ulf Lundell ska åka in i Stockholm och han ser att det är såna kameror, så stannar han bilen och byter och har sig för att ingen ska fota honom på övervakningskameror. Har du liksom planer för din, alltså, att du är en sån offentlig person, vad du inte vill ska märkas? Så har du tänkt
på det? För det första gillar jag övervakningskameror.
Ja.
Tycker det bara att de finns. Ja. Och säger gärna fler.
Ja.
Men jag har inga sådana planer alls. Nej. Faktiskt inte.
Nej.
Fan, det är skillnad på mig och Ulf Lundell också.
Ja, men vi ska återkomma lite till offentlighet. Jag tycker det är så intressant med offentligheten.
Ja.
Och vad den gör med människor och hur man förhåller sig till den och sådär. Jag kan ta mitt första, så att säga, möte med dig.
Ja.
Alltså inte in person, men det var 2003. Så låg jag bakför på ett hotell i Kristianstad.
Uh-huh.
Av olika anledningar, de hade bokgrejer. Ja, skitsamma, det var mest, de hade någon sån här bok. Jag var där och läste dikter. Och då satt jag på radion på förmiddagen, P4, det är alltid kul att lyssna på lokal radio.
Uh-huh.
Och då var du där. Eller det var en reporter som talade om dig, att du hade ringt in och varit skitförbannad. Och han hade spelat in samtalet, så var det. Du hade ringt och skällt ut en radioreporter för någonting som var fel i någon rapportering eller något där. Kommer du ihåg något av det?
Nej, det borde jag ju rimligtvis komma ihåg. Nej.
Ja, för jag minns det väl. Jag tänkte, den gubben verkar ju skön.
Varför skulle jag ringa in och skälla ut
honom? Nej, du var skitsur på att någon hade sagt någonting som var fel om dig.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej, det är möjligt. Det är ingenting jag minns.
Nej.
Det är ingenting jag minns.
Nej, men jag kommer ihåg det. Sen har vi ju jobbat nästan, inte ihop, men vi har varit i samma hus som några år och sånt där på TV4, skulle jag säga. Medan du hade de stora programmen och jag hade de, var med och gästade de något mindre programmen, kan jag säga.
Mm.
Ja.
Det har vi gjort, men inte riktigt ihop så.
Nej.
Men på Fyranhuset har vi varit. Har ju du varit och jag var ju där i evigheter, känns det som. Så att,
ja.
Så att nästan.
Ja.
Är man i det huset så är man ju, då är man ju arbetskamrater med jävligt många som man knappt ens vet vilka de är, ja, i slutändan.
Man är arbetskamrater till och med Jenny Strömstedt faktiskt.
Ja, men är arbetskamrater med alla, ja, känns det som.
Hur är det nu när det har gått lite tid sedan du slutade där, eller hur det nu gick? Liksom?
Ja, det har ju varit lite annorlunda och det märks ju framförallt när nu är det exempelvis, när vi spelade in här i januari turnén i fotbollen, åkte jag alltid på, den var ju inte med på förra året heller, men sådana här små grejer som man, då känns det lite värre, om du förstår vad jag menar, att ja, men det var kul när man gjorde det.
Mm.
Så som det kan vara i livet med allting annat som man har gjort någon gång med andra människor, och sen så gör man inte det längre nästa år, då blir den viss saknad.
Mm.
I de sammanhangen så känner jag saknar. Annars inte så jättemycket egentligen. Vi får inte glömma att de sista 10-15 åren så var jag nästan aldrig i huset, så jag hade liksom ingen arbetsplats där, utan jag kom dit när jag skulle göra studieprogram och jag åkte på landskamper och mästerskap, men så var man uppe på möten sådär.
Ja.
Det är jävligt mycket möten.
Ja, det är riktigt.
Hela TV4-huset byggdes ju om till bara möteslokaler, så fanns det små platser där folk satt på sina vanliga skrivbord då emellan mötena.
Ja.
Ungefär så. Så, ja, det var egentligen, så egentligen så var det inte så att man, jag var på en stor arbetsplats där man, alltså man alltid gick till och alltid var på. Men säg om man jobbat i en ICA-butik och så har man gått till den ICA-butiken i 23 år och alltid varit där med arbetskamrater, och sen så plötsligt ska man inte gå dit längre. Det var inte riktigt så. Det är inte riktigt den feelingen. Så på så vis så är det så att jag har inte saknat att gå till jobbet, om du förstår vad jag menar. För det gjorde jag aldrig på det viset.
Och nu är det ju på Discovery då, som är också en stor plattform. Var du orolig någon gång innan det landade där, att liksom, kan det här vara att jag åker ut i sammanhang, eller var du rätt säker på att hitta någon
Nej,
annan?
Nej, jag var inte säker. Nej, men absolut inte säker. Det är klart att jag var orolig. Mm. Liksom, vad händer nu? För det har man inte en jävla aning om. Kommer ingen höra av sig? Kommer jag inte kunna försörja min familj?
Mm.
Kommer jag behöva ta jobb som jag kanske inte vill ta? Kommer jag få några jobb överhuvudtaget? Kommer jag glömmas bort? Sånt som liksom flyger in i skallen på en, glömmas bort i sammanhang som har att göra med jobb att göra.
Mm.
Sånt tänker man såklart på. Nej, jag klart att jag var orolig för just det. Så det handlade väl i ganska stor utsträckning om att nu får du fan ta tag i det här.
Mm. Men det gick inte många veckor emellan där?
Nej, det gjorde det väl inte. Jag blev ju ambassadör för spelbolag som heter La Vegas. Det gick relativt snabbt. TV-jobbet hade jag ju inget. Discovery kom ju först. Discovery är ju OS, så jag har gjort lite andra grejer.
Ja.
Så det är inte väldigt mycket. Men jag skriver Expressen och det gör jag väl fortfarande.
Ja.
Och har massa andra tusen olika projekt i skallen och över mig hela tiden. Så,
ja.
Så jag hade liksom ändå att göra, men det är klart att TV4 var ju en omfattande del av min inkomst, så att det är klart att det var ju viktigt att åtminstone täcka upp det sett ur ett försörjningsperspektiv.
Ja. Kan du förstå de oerhörda, vi ska komma in lite på din bakgrund och din bok och så, men de här oerhörda framgångarna som du har haft på yrkesplanet, alltså liksom, kan du sätta dig ner ibland och tänka liksom, fan vad bra jag har det, eller vad bra det har gått, eller kan du hinna njuta av framgången, eller är det ständigt den här revanschgrejen med, liksom?
Jag kan åtminstone, har det hänt att jag har exempelvis hemma med liksom mina barn eller min fru, jag har satt det är ovanligt att säga det, jag har sagt sambo i så många år, så kan man ibland tänka, men fan, det här blev ju bra.
Ja.
Vi mår bra och vi har det bra. Absolut. Däremot så kanske jag inte riktigt tänker på att det gick ju bra ändå. När jag skrev boken, det var någon sorts process. Det var för att vara någon sorts amatörpsykolog, så blev det någon sorts process där man hela tiden satt och tänkte tillbaka på vad som hade varit och grävde i lite gammalt och sånt. Då slog det mig att fan, det blev ju rätt bra det här.
Hade du inte gjort det fram tills bokarbetet egentligen?
Jag vet fan om man går och tänker på sånt egentligen. Inte jag i varje fall.
Nej, men,
utan man är mitt uppe i det så, och jobbar. Mm. Och ibland så tycker man inte att allting man har gjort är så jäkla bra. Eller. Så framgång, det finns ju olika typer av framgång. Det finns ju människor som tycker att man har framgång för att man har ett attraktivt och bra jobb.
Mm.
Och sen så kan man själv kanske mer tänka på att framgång är någonting som man gör som man tycker man har gjort jäkligt bra.
Mm.
Men ibland så gör man ju saker, skriver saker, tv-reportage så här, som man ur sin egen självkritik tycker att man kanske inte var så bra då.
Mm.
Och så, för mig är det då ett annat sätt att tänka på framgång kanske.
Mm.
Att det du presterar i nuet är det som gäller. Mm. Inte vad du har gjort innan.
Men risken är att det är tänket, för jag är ju ungefär likadan, men man blir aldrig mätt då. Man blir aldrig,
nej, men
det är både bra och dåligt.
Det är både bra och dåligt. Och det är viktigt att du, och ju äldre man blir så kanske man, det är viktigt att åtminstone släppa på prestationsångesten.
Mm.
För det kan man ju inte riktigt styra så tillvida att om det är någon som vill ha det alls då du lämnar ut i bokform eller om det
är skrivande. Var det jobbigt att lämna ut den här grejen?
Nej, det var inte jobbigt. Det kändes bra.
Ja, för du skriver ju om din uppväxt mycket.
Ja.
Jag vet att du har sagt i någon intervju nyligen att, eller i höstas, att du inte gillar ordet klassresa eftersom det var något som hade något politiskt.
Ja, men det har en sån politisk klang. Och
ja.
Det har ju definitivt det. Så fort man pratar om klassresa så är det ju någon som har varit kommunist som blir väldigt borgerlig eller tvärtom.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Då är det alltid klassresa. Och jag känner inte riktigt att det är det, för jag är relativt, eller har ständigt varit väldigt opolitisk. Liksom.
Ja. Har du det verkligen?
Ja, jo, det har jag. Ja, absolut.
Men
är alltså, jag är ju intresserad.
Ja, exakt. Men om vi fångar den grejen, vi skiter i var man liksom, men just att du är intresserad då. Har du någon gång liksom fått känt lust att starta Twitterkonto där du får skriva vad du tycker om andra saker än handboll liksom?
Det gör jag ju fan. Det gör jag ju alldeles för ofta, är rädd.
Men du har ju klarat dig, du har ju varit mycket smartare än vissa andra i det här rummet till exempel, så där, om att, ja, men du har ju hållit.
Nej, men du menar, men vad jag tycker om saker och ting som har politisk karaktär. Ja, men jag
är det medveten plan att inte göra det för att du vet att det är inte så smart?
Jag försöker tänka här om det verkligen är det. Det där är det förmodligen inte, eftersom jag inte ens ska ha något svar på frågan. Jag är ju relativt human trots allt i alla sådana frågor som har en politisk tändstubin som är kort.
Ja.
Så det kan väl bero på det. Nej, men det händer väl att man blir kallad PK, det nya liksom.
Ja. Men Jonas Gardell sa en skön grej till mig i en annan podd för några månader sedan. Han sa ju att ja, men det kantrar så mycket. Jag tror att jag ska vara en av dem som står mitt i båten. Det behövs sådana med.
Ja.
Och då har jag ju en poäng i. För klimatet nu är ju väldigt mycket antingen eller också.
Ja, men om jag är på en sån båt så är jag inte om jag ska stå mitt i kanske. Men jag vill nog försöka lugna alla åtminstone.
Ja.
Att jag är lite ett kryss två också. Det kan ju tänkas fegt. Men jag är ändå en sån som tycker att å ena sidan och å andra sidan.
Ja.
Och på riktigt alltså.
Ja.
Att jag kan verkligen tycka att visst vi borde definitivt ha sett över den integrationspolitik som vi har.
Ja.
Men jag är också extremt mycket för att vi som det här landet ser ut ska försöka hjälpa så många som möjligt.
Ja.
Och i det sammanhanget...
Ja, men det är mitt i båten.
Ja, men det är mitt i båten. Och så ramlade hit bland alla tusentals människor så finns det någon som inte sköter sig och då kan jag tycka att det är för jävligt, men å andra sidan så tycker jag det är bra att vi tar hit så många som alltså fattar vad jag menar?
Ja, men
jag står mitt i båten.
Ja, riktigt. Och är man på en båt och man ser Gardell så tar rygg kan man säga.
Ja,
håll den här Gardell.
Det skulle man göra i vilket fall som helst.
Exakt. Ja. Men om vi struntar i begreppet klassresa då, om vi tar din uppväxt som kommer fram mycket i boken då, där att du uppväxt med en ensam mamma i ett miljonsområde i Malmö. Mm. Och att det är drivkraften, kan vi använda ett annat ord, som har tagit den. Den där drivkraften är ju intressant.
Ja.
För den är ju så otroligt stark. Men samtidigt så är ju den jordmånen du kommer från är ganska... Den är stökig och det är större risk att det inte slår. Du hade säkert folk du umgicks med på gården som gick väldigt dåligt för.
Mm.
Varför gick det bra för dig då? Vad är drivkraft för något? Vad är det för något?
Liksom? Ja, det är ju en bra fråga och den är rätt svår att svara på, tror jag, definitivt. Däremot så är det ju väldigt vanligt, eller har hänt åtminstone, att människor har sagt till mig i min tidigare omgivning att glöm inte var du kommer ifrån.
Mm.
Glöm inte var du kommer ifrån för fan ikväll. Det får man ju oftast höra när man är i Malmö.
Mm.
Jo, men det var ju det jag ville göra.
Mm.
Och då handlar snarare drivkraften om att vilja någonting som är annorlunda. Mm. Den tycker inte jag är så konstig. Men för många av mina gamla fotbollskompisar i Malmö, i fotbollslaget Olympic där, som jag faktiskt träffar jävligt kul då och då i samband med olika get together som vi har, så är det ju, de har flyttat ifrån Docentgatan 4A till Docentgatan 4C och jobbar kvar på pappas gamla jobb som plåtslag. Och de vill ju det. De har inte haft någon annan ambition, och fine with me. Då ska man det bästa är att man gör det man själv vill göra och känner för att göra. Jag vill inte det. Jag hade heller ingen pappas jobb att gå till, för jag hade ingen farsa hemma. Så jag ville bara iväg och göra något annat. Det är väl det som är drivkraften, att man tar sig an någonting som man verkligen vill göra.
Men man kan bli betraktad som svikare då också, arbetarklassen, om vi nog ska använda den. Ja. Åtminstone de här typen av bakgrund som du kommer från kan vara rätt rättråd i de här sammanhangen. Ja. Du ska inte tro att du är något för att du går till biblioteket, medan man själva verkligen går till biblioteket för att man inte tror att man är något.
Nej. Och alltså, i Malmö är det väldigt vanligt, det känner jag ju ofta på, kommer inte här att tro att du är något, det är ju väldigt vanligt i Malmö. Mm. Men jag får ändå en känsla av att när jag är med mina gamla polare i mitt gamla område och sådär, så när jag är där ibland, så tycker de nog att det är jävligt roligt faktiskt att det har gått som det har gått för mig.
Ja.
För att de också visste tidigt, och de märkte ju av att jag gick på biblioteket, men, eller att jag ville någonting annat, att jag var, tyckte de, lite annorlunda.
Ja.
Men man fick lov att vara annorlunda.
Ja.
Det var fine liksom.
Men när man tar det sportsliga och din tidiga, alltså i bakgrunden där, jag vet att Niklas Jarelin, som vi båda känner, som
jobbar, darling.
Ja, han är ju fantastisk på många sätt. Han sa att han satt ju och kommenterade matcher som 6-7-åring redan, liksom hans mamma berättade. Var du sportintresserad på det där reporteraktiga sättet tidigt?
Ja, jag tror det. Inte som att jag satt och kommenterade matcher faktiskt, utan mer att jag var väldigt intresserad. Jag läste väldigt mycket tidningar.
Ja.
Eller det gjorde jag inte alls. Jag läste Kvällsposten, som min mamma alltid kom hem med på kvällen. Men jag läste väldigt mycket i den.
Ja. Och
då läste
det är också
jag
en tidning.
Ja, men förstår du vad jag menar? Ja. Den tiden, vi hade inte råd att ha morgontidning. Det var en rätt dyr vana. Så mamma hade köpt alltid hem Kvällsposten, eller om hon tog den på jobbet. Jag har faktiskt ingen aning. Tog säkert den på jobbet.
Ja.
Och så kom jag hem med den och så läste jag sportsidorna upp, rakt upp och ner. Ja. Och väldigt tidigt så blev jag faktiskt rätt intresserad av journalistik, fast jag inte riktigt fattade det. Men tyckte det var kul att höra eller läsa hur folk skrev och vad de skrev och vad människor i fotbollsspelare oftast sa efter matcherna. Det var någon jävla Malmö FF-match för IFK Malmö eller vad det nu kunde vara.
Ja.
Det tyckte jag var intressant, fast jag inte riktigt fattade, för jag läste det sida upp och sida ner.
Ja.
Jag slutade liksom när det kom till hästtipsen.
Ja.
Då där lade jag ner.
På måndagar kommer jag ihåg att Kvällsingen hade en extra sport bilaga.
Ja.
Nu kanske bara, för nu har de ju varje dag, båda kvällstidningarna. Ja. Men förr kom det på måndag.
Ja. Bara. Detta var faktiskt innan det kom bilaga. Jag jobbade själv på Kvällsposten.
När det var sporten i en del av tidningen.
Ja.
Liksom.
Och när det blev måndagsbilaga. Och det var sjukt stort.
Ja.
Ska en bilaga?
Ja.
Ska en bilaga? När det var jättestort. Ja. Så det var, då kunde det vara 12 eller 16 sidor kanske. Inte speciellt mycket, men det var jättestort.
Ja. Då hade du redan börjat jobba alltså.
Ja.
Hur ung var du då?
16.
Men var du sån här stjärntalang, eller såg du en chans, eller hur kom du in? Gick du upp och knackade på själv, eller hittade de dig någon insändare, eller hur funkade det?
Jag hade gjort lite blandat. Jag hade gjort en skoltidning under min tid på gamla Hammarstadsskolan, som för övrigt nu är nedlagd för man inte kunde bedriva skolverksamhet. Det, så fattade du vilken typ av skola det var. Och då hade jag gjort en skoltidning och gjort den helt själv och sådär, och så hade jag hjälpt fotbollslaget BK Olympic med att göra klubbtidning, och detta gjorde jag tillsammans med en man som hette Christer Björkman, inte den utan en sportjournalist.
Ja.
Och han jobbade på Kvällsposten, och jag frågade en dag om att jag kunde få, jag tyckte det var så häftigt, tyckte jag, med journalistik när jag blivit lite äldre ändå.
Ja.
Att jag ville komma upp och kolla vad det var, jag kanske kunde testa någon sorts praktik, och jag var trött på skolan och sådär, som så många andra blir i slutet på högstadiet. Så då kom jag upp och så fick jag vara där i 12 veckor först på en sorts praktik, och fick redigera sidor och skriva, och ville verkligen och var nog superambitiös. Och ja, sen var jag kvar i 10 år.
Alltså en icke-föraktfull del i detta är ju liksom den här gången man själv första gången ser sitt namn i tidningen. Men till och med Marcel Proust, den stora författaren, skriver om hur han hittat sitt namn i Le Figaro. Så man behöver inte vara liksom... Även större män än oss har känt samma. Hade du också, kommer du ihåg den
kicken? Ja, herregud. Då jag sprang, detta var, jag fick åka på, efter några månader, först fick jag redigera. Ska jag säga att jag jobbade, jag tänkte till att jag ville lära mig skriva. Och hur skulle jag göra det? Jag kunde ju läsa såklart, men jag hade kommit ihåg från skoltiden att om jag skrev ner saker så kom jag ihåg det mycket lättare. Men det är väldigt vanligt i svenska eller engelska som jag var intresserad av. Så då kom jag ihåg engelska glosor till exempel var en sån sak. Men skitsamma. Och då, så då satt jag och skrev av artiklarna som Kvällspostens journalist hade skrivit. Fast ganska många med olika språk. Lennart Jarvik skrev i staccato, Birger Bure, den stora krönikören, skrev långa meningar, men de var väldigt korrekta. Så skrev jag av det.
Såg du skillnaden i språkligt sätt mellan dem?
Det har jag nog gjort. Det gjorde jag nog senare. Men jag tyckte de skrev i olika häftet. Det var olika stilar. Och då skrev jag av deras artiklar på skrivmaskin som man hade då, en riktig skrivmaskin. Rakt upp och ner. Så, bara för att jag skulle få in känslan och feelingen. Det är helt sjukt, men så gjorde jag. Nästan varje dag, nästan varje artikel.
Så du hade deras tid framför sig?
Ja, och så skrev jag av dem. Okay. Och sen efter några veckor så tänkte jag, så var jag med på samma match för att titta. Man fick åka ut på handboll och fotboll och hockey och allt vad det var.
Ja.
Och så tänkte jag, jag kanske lägga till lite eget själv. Eller lägga till någon prat med oss själv. Och så blandade jag.
Ja.
Och så fick jag in en sån feeling, tyckte jag själv. Det här fattade jag nog inte riktigt förrän långt senare. Att det här var nog rätt vettigt bra. Och så fick jag då åka ut på min första bevakning och det var det en handbollsmatch mellan IFK Malmö och Hallby i någon andra serie i Baltiska hallen, då alltså andra ligan.
Var du själv då?
Ja, det var jag själv.
Det var du som skulle köra den matchen?
Jag hade en fotograf med mig, kommer jag ihåg. Jag skulle göra den matchen. Jag hade en fotograf med mig. Men det var ju också, jag fattade ju då också, det här var ju liksom en sån här, nu måttade jag med tumme
på
några rader. Det var ju, du visste att det skulle vara så mycket.
Ja.
Man pratade
men det, var det det du tänkte först när du hade fått din första match och åkat till att fan vad lite du blev?
Nej, jag tänkte, jag visste ju ändå att det var liksom en stor grej. Men det var enormt stort för mig, det var ju för fan som en lavin. Och jag tror jag hade fotograf med mig. Man pratade i rader på den tiden, så det var 20 rader man skulle skriva. Och då kom jag hem och så till redaktionen efter matchen och jag måste ju sitta i timmar och filat på de här raderna. Och till slut så publicerades de och då kom jag ihåg att jag på dagen efter rusade ner i en pressbyrån säkert. Och då hade inte tidningen kommit. Detta var kanske då vid 10:30, 11:30, då hade tidningen kommit. Den kom mycket senare. Och då stod jag kvar där utanför.
Du gick inte ens, du kan inte ens.
Och så såg jag tidningsbilen komma.
Ja.
Och så lästade de ut och då kom jag ihåg att det var en äldre dam, eller äldre, hon var säkert mycket yngre än jag är nu, men för mig var hon lite äldre, att hon gjorde, hon hade expedierat någon kassan, så hon gjorde ingenting med de här jävla balarna som de kom med tidningarna. Jag bara, men fan, öppna de här nu, för att de satt med sådana här band
som
man kan köpa tidningen.
Ja.
Och till slut gick jag fram och frågade, för jag stod liksom utanför butiken och sa, ska ni inte lägga upp, har Kvällsposten kommit, sa jag, tror jag. Jag vet inte, men jag tyckte, du vet, fick jag säga, jag tyckte jag såg. Alltså så var det. Och så fick jag upp den här tidningen, blev svart av trycksvärta, jag älskade lukten fortfarande om händerna. Och så bläddrade jag.
Ja.
Och så såg jag då mitt namn av Patrik Ekvall stod det. Och så var det någon text om IFK Malmö och Hallby. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick.
Men det är ju fantastiskt ju.
Ja.
Om du har, alltså det finns ju massor med folk som gärna vill ha det jobb som du har och som vill skriva om sport och sådär. Vad har du för liksom konkreta råd och tips att ge dem? Nu har du lämnat några praktiska som du gjorde, men vad ska man tänka på liksom?
Man ska tänka på, för det första, att det jag upplevde när jag kom fram var ju helt annorlunda än det är idag.
Det mediala klimatet är ju på en annan planet liksom.
Ja, exakt, på en annan planet. Jag tror, vilket jag försöker beskriva i min bok som jag faktiskt heter Vill du så kan du, och det är mitt motto som jag alltid har haft, att du måste åtminstone ha en jävla bergvilja, och det gäller nog allt du ska göra om du ska, oavsett yrke, men du måste ha en så fruktansvärt vilja att det här vill jag verkligen göra. Och så tar det liksom därifrån och på något vis inte ge upp. Sen så har jag liksom inga konkreta tips om huruvida man får ha fot in och så, för det tror jag, jag kan ju inte ens nu för tiden hur det ser ut. Man, säkert är det den bästa vägen att gå via svenska fans eller den typen av sidor och ta sig framåt så om man nu vill skriva. Jag har faktiskt inga sådana superkonkreta tips. Förr kunde man ju gå upp och liksom vara lite lärling på en tidning och skriva om Division 5-fotboll eller vad fan. Kunde.
Ja, det är svårt nu.
Det funkar inte riktigt. Nej. Tror jag inte. Kanske på sina ställen.
Mm. Möjligen lokalt.
Ja, lokalt.
Om man är så. Väldigt lokal. Liksom.
Ja.
Och vi bevakar de här men, matcherna som du nämnde här. Liksom Division 2, lokala andra ja. Serien och sådär.
Så att, men vill, du måste vilja liksom.
Men vill du så kan du heter boken ja. Och vi återkommer till vad den heter mer också. För den heter ju också Ett liv i sportjournalistikens tjänst ja. Och det är så ödesmättat, vi måste spara den grejen lite. På gott och ont. Men för det, du har ju helt rätt i det. Alltså vill du så kan du. Men ett sätt också, räcker det med vilja liksom?
Nej.
Kan det inte vara att man måste också? En grej som jag har tänkt på är att man ska inte ha någon plan B. Det är livsfarligt, men har du en plan B, då är det risken att du nöjer dig med plan
ja,
B.
Jag hade ingen plan B.
Nej, exakt. Vad hade du blivit om du inte blev det du blev?
Vill jag inte ens veta.
Tänker du så ibland?
Nej,
eller?
Det gör jag faktiskt inte.
Var det förutbestämt? Liksom? Eller
ja,
blev du...
Jag hade bara bestämt mig lite grann så att nu det får bli det här. Och nu kör du på det här.
Mm. Men vi hoppar lite så tar vi bara snabbt bilden av det. När man började på, eller när man var på TV4, du var ju de stora grabbarnas stora grabb där.
Var jag?
Ja, jag uppfattade det alltid okay. så. Efter ett tag dock så märkte man de här, att den offentliga bilden av dig är att du är väldigt så här, du är kaxig, du är snygg, du har fina kläder och du har ett fint leende och du gillar att visa det. Ja, exakt. Du ser skittrött på det. Men, det är ändå det. Men en grej som jag upptäckte rätt tidigt som jag pratade med Jesper Husfeldt om också flera gånger, det är att du möjligen var sån, men du kunde också skämta om att du var sån.
Ja, exakt.
Och den biten har inte riktigt... När man följer dig utifrån sådär.
Ja, man driver med sig själv.
Ja, att du kan faktiskt, okej, jag tar mig på allvar och det jag gör är viktigt och du kan bli arg om någon blir arg på dig och sånt där. Jag gillar ju sånt. Jag är likadan på mångt och mycket.
Ja.
Men att du också kunde faktiskt skämta om att du har varit där. Du hade distans. Ja. Vilket en del andra möjligen om TV4 faktiskt inte hade.
Nej. Det är intressant att ta upp det, för jag pratade med Daniel Westfeldt som är en god vän och friidrottsagent.
Mm.
Som, han är lite likadan. Han driver och alltid drivit med sig själv. Och det kanske är något malmöitiskt. Jag kan verkligen göra det och kan göra det än idag.
Mm.
Att känna att fan, ibland är man ju patetisk. Du förstår vad jag menar. Mm. I olika sammanhang.
Ja, väl,
men
ja.
Det funkar inte. Nej, men du har rätt, det är klart. Och hur ska man överhuvudtaget kunna tro och tänka att det där fattar folk att jag driver. Det kan man ju inte riktigt. Hur ska de kunna göra det? Men jag är bra på det. Jag kan driva. Jag har gjort det i många år.
Mm.
Se mig själv uppifrån någonstans och tänka att vad har du på mig eller vad har du gjort eller och sådär. Så jag kan absolut driva med mig själv. Jag är väldigt mycket mer tidigare än jag kanske gör nu, för nu tror jag inte det finns så mycket att driva om, men då gjorde jag det absolut.
Mm. Vad tror du att frånvaron av en farsa har betytt för dig? Det är de gångerna när man läser intervju med dig inför det här, så det är de gångerna du låter riktigt arg.
Ja, nej, i mitt fall så handlade det om att min pappa som dog för några år sedan. Han hade bara ett barn.
Ja.
Hans fru sen hade många år, hon kunde inte få några barn. Så han hade bara ett enda barn. Det som väcker ilska i mig är ju framförallt när man får egna barn.
Mm.
Som du vet, då börjar man ju tänka.
Mm.
Och då kunde jag känna att men, hur kan man överhuvudtaget bara lämna sitt eget barn dithän?
Mm.
Inte bry sig att det finns, och framförallt om man kanske bara har ett enda barn. Det gillar nog om man har två eller tre eller fyra, men om man bara har ett enda barn.
Mm.
Så kan jag tycka att det är väldigt konstigt. Så när Vilma var, innan hon fyllt ett år, så åkte vi ner till Landskrona där min pappa bodde. Och så sa jag, det här är ditt barnbarn. Jag kräver ingenting mer än att du den 28 april varje år skickar ett vykort.
Mm.
Eller ringer. Det är det enda jag kräver. Du ska inte göra det. Hon ska åtminstone ha en farfar. Så de menar. Du behöver inte göra någonting annat. Gick ett och gick två, det kom ingenting. Sånt kan väcka liksom stark ilska. Varför är det likgiltighet? Är det, vad är det?
Men frågade du honom någon gång?
Nej, men, ja, men jag fick liksom inte något svar. Och efter det så ringde jag faktiskt och sa efter några dagar, du behöver aldrig mer höra av dig. Låt någon här av sig när du dör, så jag vet vad jag ska hämta arvet. Ungefär så sa jag. Men så pass arg var jag.
Mm.
Och det väcker någon sorts ilska igen.
Men det låter sen, mer som sorg än ilska.
Ja, men det är lite sorgligt. Ja, men exakt. Sen var det ju, när han dog, så tyckte jag att det sorgliga var inte att han dog, utan det sorgliga var att jag själv inte kände någon sorg över att min en av två som har varit med och gjort mig ändå försvann. Men på din fråga, vad har det betytt? Det är klart att det har ju varit väldigt mycket så att jag fick klara mig själv. Mm. På gott och ont. Min mamma var ensamstående, jag hade två yngre systrar. Och jag, vi var ingen, det var ingen som var intresserad av idrott eller sport exempelvis i min, jag var helt ointresserad allihopa. Mm. Utan det var mitt stora intresse. Jag spelade fotboll, gick till fotbollsträning jättemycket och så. Så jag fick liksom lösa allting själv. Mm. Och klara mig väldigt mycket på egen hand. Vilket jag tror också var relativt vanligt i slutet på 70-talet i den här typen av områden i hela Sverige.
En nyckel runt halsen.
Ja, exakt. Mm. Budband, kom ihåg det bandet.
Alltså det.
Runt halsen. Så det tror jag var ganska vanligt. Mm. Så, och, men vad det betydde, jag blev självständig.
Mm. Men det är inte väldigt det sämsta heller.
Så. Nej, det är inte det sämsta. Jag blev väldigt självständig. Jag ser faktiskt inget, för den här frågan har jag fått många gånger tidigare. Mm. Vad det betydde. Nej, jag ser inte huvudsakligen något negativt i det, utan man får se det som var positivt. Det vill säga att det gick ett barn då. Det finns, man skapar sig egenskaper som ändå är rätt viktiga att ha som andra kanske inte har. Mm. Mina egna barn är ju sjukt körade liksom. Jag fattar ju det, de är ju det.
Ja.
De är, ja. Det är ju,
vad ska man göra?
Vad ska man göra? Och jag brukar säga att jag ger hellre mina barn så mycket kärlek jag kan än tvärtom. Mm. Alltså, och sen så är det klart att det får finnas gränser.
Mm. En skön grej som jag läste i boken som jag också känner igen mig mycket, det var det här med en lärare som mer eller mindre sa, önskade dig lycka till med en klapp på huvudet, typ att vi hoppas det kommer gå bra för Patrik.
Nej, Anders Hallonsten. Du hör ju på namnet Anders Hallonsten.
Ja, det är stökigt.
Ja, svina var. Och han blev ju sedermera expert på antika mattor.
Jaha, okej. Okej.
Ja, så var det, men han
lämnade läraryrket för det eller?
Ja, han lämnade läraryrket för det. Nej, men han var en den typen av jag hade väldigt mycket gillade väldigt många lärare som jag hade. Jag tyckte de var sköna lirare. Jag vet inte riktigt, min skola var ju inte den kanske det mest.
Top of the line.
Nej, och då hamnade rätt sköna lirare där faktiskt. och de var, jag gillade dem. Jag var.
Så det var ingen lärarhatare, ska vi säga?
Nej,
det var
absolut ingen sånt. Inte. Nej. Men det här var en jävel alltså. Han ville bara jävlas och han ville gärna trycka ner folk och peta på dem och säga bestämt vad han trodde och tyckte och så. Mm. Han gillade inte, om man var på ett annat sätt, han gillade nog absolut inte om man kom från ett annat ställe heller för den delen.
Nej, okay.
Den typen av lirare. Så, nej, men han var en idiot. Och det är ju.
Men jag känner igen det, för jag hade en svensk lärare, vi kan kalla henne Anfredén då, för jag kommer också ihåg henne. Mm. Hon sa det att det spelar ingen roll hur bra du skriver, eller för du kommer aldrig bli författare någon gång, för du är alldeles för burdus.
Jaha.
Och det glömde, och där jag tänkte att jag inte skulle bli, för hon sa att du inte kommer bli. Då tänkte jag, den jäveln ska jag ju visa. Liksom. Hur mycket av det du har gjort och gör är revansch mot de jävla gubbarna? Liksom?
Ja, det är ingenting kan jag säga. Det är bara att det som slog mig var just den här typen som, och därför skrev jag honom i boken lite grann, Hallonsten. Så det, jag har aldrig tänkt revansch, det har jag inte, utan jag har nog snarare.
Är det sant verkligen?
Ja, men det är sant. Okay. Det finns inget sånt revansch. Jag får inte glömma att jag slutade ju, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år, jag började jobba när jag var 16 år. Jag var så tätt in på skolan så att jag hann liksom inte gå och grunna på det riktigt, utan jag kom ju bara mitt inne i det, och sen var jag inne i det när jag var 17-18 år, hade jag gjort skrivet och.
Men du började så tidigt.
Ja, så jag hade redan gjort så himla mycket, så jag kände att vad fan det här, nu får jag försöka utveckla sig det här. Jag hann liksom inte tänka på. Det hann aldrig gnaga i mig, om vi säger så.
Nej. Ett helt liv i sportjournalistikens tjänst. Mm. Det är stort. Mm. Om vi tar sportjournalistik.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då, eftersom du är inne på det alldeles nyss, hur lång tid du har jobbat, alltså den har ju förändrats ifrån, du vet, tallpackade gubbar från hotell som går och kommenterar en match till så att vem som helst kan gå in och analysera skosnörerna på vilken spelare som helst. Och då, Game Day också, det är intressant tycker jag, det är ju så avundsjuk på, det är många grejer jag är avundsjuk på det, men det är ju, ja. En grej är att du har lyckats genom alla de här åren att behålla, alltså både status, men på grund av att du har ju liksom lyckats göra om och följa med utan att tappa vem du är. Du är ju kvar liksom. Fast du har jobbat så länge. Och sportjournalistiken har ju verkligen förändrats. Hur ser du på det om du jämför med från början? Liksom? Och hur är det då?
Eller sportjournalistiken?
Vi kombinerar. Liksom.
Ja, sportjournalistiken, herregud, det har ju... Jag började i en tid då folk var, du sa halvfulla, men jag skulle säga helfulla.
Ja.
Det var mycket alkohol, mycket, många missfötter säger du. Det sprangs till horor när man var ute på resor. Och det var liksom en värld som är väldigt svår att riktigt föreställa sig idag. Men jag var faktiskt med om hur det var.
Mm.
Det ringde liksom reportrar från fotbolls-VM i Spanien 1982. Sa att de hade jävligt ont i magen och skyllde på jordnötterna. Man visste att de hade druckit vodka liksom i 3 veckor i rad och varit jättefulla. Folk kunde vara, och väldigt många var också, inte alla, absolut inte, men väldigt många var skitfulla.
Mm.
Och det var accepterat. Det var accepterat av tidningsledningarna. Nu pratar vi tidning här.
Mm.
Det var accepterat egentligen av idrottsrörelsen, för att det var lite så. Idrottsrörelsens ledare var ju också rätt packad och gick på middagar på den tiden och så.
Ja.
Och det är klart, du kan tänka dig själv, om någon hade kommit halvpackad och luktat massa alkohol på en träning med landslaget eller en presskonferens, det hade liksom inte gått.
Nej.
Då hade någon sagt något till någon, eller inte direkt till den personen, eller någon, det hade ju kommit fram.
Men då var det mer kutym.
Ja, men då var det så. Alltså, det var ju, alltså, jag kommer ihåg när jag skrek till en reporter på Kvällsposten när jag satt och redigerade, kanske 19-20 år, så sa jag, fan, behöver en liten fotbollsgrej här i botten för att täcka sidan.
Ja.
Nu kanske det blir lite redigeringsteknik här, men alltså, för att du skulle fylla ut sidan.
Ja.
Och då, har du någonting, frågade den här fotbollsreportern.
Ja.
Han heter Ture Isaksson, kan vi säga, han söp i allt sig. Och då drog han ut nedre skrivbordslådan och så lyfter han på en liter med någon whisky, tror jag det var. Och så lutade han sig, det var inte så mycket kvar på botten, och så sa han, du, jag har nog till 30 rader ikväll, 30 rader. Så hällde han upp. Och så drack jag. Men det var den miljön, och det var fan med mig. Det var ingen som tyckte det var så konstigt.
Mm.
Så hällde han upp och så skrev jag någon tänkbar övergång någonstans. Och så funkade det. Nej, men det var en helt annan miljö, det var en helt annan värld som inte riktigt funkade idag. Sen så var det ju några, fanns ju några kvar fram tills för några år sedan som hängde liksom kvar.
Mm.
Supp ut och sådär. Det har ju också förändrats från att man kanske lämnade en liten text om dagen när man var ute på resor eller...
Mm.
Jobbade tills att vi... Och nu pratar jag väldigt mycket om när man är ute på fältet, som det heter.
Ja.
Men då tills att man idag är 24-7. Fotbolls-VM i Frankrike så var jag ensam TV4-rapporter. Jag gjorde nyhetsmorgon tidigt på morgonen. Jag gjorde live-grejer till nätet. Jag gjorde små grejer till fotbollskanalen. Jag åkte iväg på matcher. Jag gjorde intervjuer. Jag gjorde presskonferenser. Jag gjorde... TV-grejer inför matchen, gjorde till sporten, live-grejer. Mycket live har det varit på senare tid.
Ja.
Och sen efter matchen, sen som fan resa någonstans, och så sov jag några timmar, sen upp igen. Jag var själv.
Ja.
Den världen.
Det låter som att det är...
Ja, men det var inget gnäll. Jag bara såhär, det är lite annorlunda än det var...
Som att man skulle behöva whisky, men du har aldrig varit nära att fastna i de där grejerna.
Nej, det har jag absolut inte. Många tycker att... Många av mina kollegor tycker att jag är dålig på sponken, alltså, men... Och jag har inga problem att dricka vare sig det ena eller det andra om det skulle vara så. Men,
men du går inte upp morgonen och häller i Baileys?
Nej. Men alltså, jag vet ju vilka problem du har haft och många andra har haft, men det är inte ens nära. Och det är jag jävligt glad för. Liksom, för att det är klart att man har varit i en riskzon någonstans. Men jag har definitivt, det har varit som vatten på en gås i mitt fall.
Ja,
och det ska man vara glad för.
Det ska man vara väldigt glad för. Men du har ju rört dig i olika sammanhang, alltså mycket med fotbollslandslaget då, under ganska lång tid. Och så finns det epitetet som dyker upp över, alltså kompis med Zlatan. Vad känner du inför det? Finns det någon som är kompis?
Nu sa jag precis i en intervju med Zlatan att han tycker att alla har behandlat honom rasistiskt. Så, jag vet inte om du har sett den franska dokumentären.
Vad tycker du om den grejen?
Nej, den är ju...
Varför säger han så?
Det, jag vet inte. Den är ju för det första rätt allvarlig anklagelse mot väldigt många. Och jag har väldigt svårt att säga varför han säger så, för det är inte sant. Sen har han säkert, finns det säkert smyg rasism och rasism överallt.
Men du menar svensk mediekår då?
Ja, jag menar svensk media. Att Andersson och Svensson eller de heter inte har behandlats likadant. Och det har de inte, för han har ju varit mycket större och mycket bättre, så att det har de inte gjort. Utan, skitsamma. Nej, men jag är kompis med Zlatan. Jag är inte kompis, definitivt inte. Däremot så har jag ju, och det här är ju så, på tal om vattendelare. Jag menar, mitt på bordet här nu så kan jag avdela för och emot.
Du menar med honom och
folk? Ja, men alltså, om du gjorde någonting med honom så kunde det ju då vara antingen så folk som skrev din jävla idiot, du måste ställa tuffare frågor och du måste vara mycket hårdare, och så de som skrev att fan, du är alldeles för hård, varför ställer du den typen av frågor?
Nej, jag spelar ingen roll, det blir fel.
Det spelar ingen roll. Det är som att man håller på alla lag liksom. Så i mitt fall så var det så att de här intervjuerna som man gjorde med Zlatan inför fotbollslandskamparna framförallt, var det ett, inte jag som fixade dem, utan det är som man får som sändande bolag, och vi sänder väldigt ofta landskamper, då får man de här intervjuerna 10 minuter.
Han måste fast han kunde ju säga nej, eller?
Han skulle kunna säga nej till både reporter och till att göra det. Men då får man de 10 minuter och sitter Lasse Richt som håller tiden och vakande högt där. I någon skrubb får man sitta så där ofta, så det är inte så flashigt alls. Och min målsättning var då alltid att få honom att prata, eftersom det var väldigt sällan som man i svensk media eller media överhuvudtaget gjorde den här typen av intervjuer. Då tyckte jag att det viktigaste var att ställa frågor som innebar att han pratade, och de kunde säkert vara lite halvkritiska, och de kunde säkert behandla ämnen som kanske inte alltid var superintressanta, för man försökte väva in allt möjligt på de här 10 minuterna.
Hade du 10 bara?
Ja, man hade 10 minuter. Okay. Men jag ville få honom, jag tyckte det viktigaste var att få honom att prata till mig och framförallt till de som tittar eller lyssnar. Jag vill inte säga folket, men det var det viktigaste för mig. För att det var en intervju och det var inte ett förhör.
Nej.
Och det är en väldigt stor skillnad. Sen så, det är klart att det ibland fanns frågeställningar som man kände att man kan ställa den här frågan, varför gjorde du så eller varför gjorde du så?
Mm.
Du ställer precis den frågan, varför sa han så? Varför sa du så, skulle man kunna säga. Och det gjorde jag också. Han gjorde ju alltid det i slutet på intervjun, såklart.
Ah, okay.
Så man gjorde inte om exemplet med Dabowski och Margaret Thatcher och börja med att kritisera.
Då blir
det en jobbig intervju. Ja. Då hoppar de inte. Så det är möjligt att det fanns de som tyckte att det blev lismande. Och det fanns ju, som jag sa, de som tyckte tvärtom. Men skitsamma, det blev ganska bra intervju.
Hade ni någon relation när kamerorna var av?
Nej, det tror jag inte. Nej. Mm. Vi inte väldigt lite. Nej, men vi småpratade och sådär. Han är ju nyckfull liksom, så att man vet liksom aldrig riktigt vilket humör han är på och inte är på. Men vi småpratar som vi pratar med andra intervjuobjekt egentligen. Sådär.
Mm.
Vi är lite förvisso lite från lite samma typ av bakgrund han och jag egentligen. Men nej, ingenting som vi...
Vet du om han har koll på dig liksom? Eller han vet ju såklart vem du är, men just det här du nämner nu med bakgrunden, det är därför han kanske känner med den gubben, han är från Malmö och förorten.
Ja, jo, det vet han nog att jag kan.
Och därför kan han gilla det lite mer än...
Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Jag vet inte om han har... Jag tror att han har nog fan koll. Ett tag hade han nog stenkoll på allt och alla i kåren. Så. Men om det är specifikt att han hade koll på det, det tror jag inte.
Mm.
Det
är... Men när han, du var ju också med liksom när han och Ljungberg höll på. Tror du att Ljungbergs renommé har ändrat utifrån det där bråket som de hade? Eller det tjafset som var mellan dem under tid? Liksom? Du var ju ändå närmare än de flesta det laget också.
Nej, men de tror inte, det tror inte att han, Ljungan, som jag säger, Ljungbergs renommé ändrades utifrån det tjafset. För Fredrik Ljungberg var nog klart speciell på sitt sätt.
Alltså, var han medveten om att han var speciell också?
Ja, men det var han nog. Och han blev lite Greta Garbo och ville gärna vara det och så.
Ja.
Och har ju fortsatt vara det, kan man väl säga.
Ja, det är mycket snack om flygplan till intervjuer och sånt där.
Ja. Nej, jag tror inte att... det fanns inte den typen av förhållande till fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg utifrån så att säga, fansens synvinkel. Nej. Man gillade honom, men han var ju lite special, lite annorlunda. Och han sa ju inte speciellt mycket, det fanns inte så mycket att hänga upp sig på. I Zlatans fall så...
Han snackade med ju.
Nej, men han kom ju också från en bakgrund som gjorde att han fick väldigt, alltså på ett bra sätt, fick väldigt många med sig som kände igen sig och...
Men var det så mycket Villa och Halmstad över Ljungberg då? Han kom från
ja, men jag vet inte om det var Villa. Nej, det kan det vara.
Att han var för...
Jag får känna igen sig någon som kommer från Halmstad. Nej, men...
Ja,
nej, men sen var han ju lite rock... Han var lite rebellisk för att han färgade håret. Zlatan var rebellisk lite på ett helt annat sätt.
Ja.
Så jag vet inte om Fredrik Ljungberg appellerade liksom till...
Nej, men det var ju också under den tiden när det var liksom kids mycket kom från andra delar av världen hit, och som alltså, kunde känna igen sig mer i en Zlatan-rebell än i en Ljungberg-rebell. Det kanske var en sån grej också.
På ett bra sätt, och det är väl bra nog. Ja. Och jag tror inte att Ljungberg var lika intresserad av att ha den typen av anhang.
Alltså. Har du en massa grejer som du inte har berättat i din bok eller dina krönikor, din krönikesamling och sådär, och massa, du vet, gropis och spritgrejer som du inte har berättat om landslaget? Som du vet, men som du bara, nej, jag vill inte.
Ja, det finns säkert. För det första finns det väldigt mycket i boken som jag inte har... Alltså, nej. När jag skrev boken så kom det ju fram så jäkla mycket som minnen. Och det har hänt och det har hänt. Och inte minst efter boken, eller när jag läste in den framförallt, sen som man kom ihåg saker. Och det är ju sådant som jag liksom aldrig kom på. Som jag inte hade fått,
det men du får bli en bok till sen.
Det fanns ju genom ett krav på hur mycket det skulle vara. Hur många sidor det skulle vara. Eller tecken, som man säger nu för tiden. Sen så finns det klart att det finns händelser ifrån alla branscher, även för landslaget, som jag...
Det är ingen som du vill dela med
av? Inte som jag vill dela med mig av. Vare sig här eller i boken.
Nej, men när det gäller boken kort, vi bara stanna där. För det är en grej som du sa som var kul om den. För den har ju fått fina... Jag har läst massa fina omdömen om det. Och när jag pratade om att du skulle komma hit, det är många som har hört av sig, flera stycken som har sagt detta. Men säg att den var jättebra, så. Och då nämnde du i en intervju att du har svårt med det där. Det är inget spel bara att säga att folk gillar det du
gör. Ja, nej, men jag tycker det är skitsvårt.
Vad ska jag göra med det här berömmet eller något där, sa du?
Ta mig lätt så för håret, som du säger några gånger, när jag tycker det blir genant. Nej, men,
men vad kommer det sig av? Nej,
men det är rätt svårt. Ibland så kunde jag tänka... Ibland så...
För jag tror att folk inte ser det. Jag tror att han tar väl det, för kolla hur han ler från reklamskyltan. Ja, men du vet, ibland... det är så folk bildar uppfattningar om folk.
Jo, jag vet. Men du vet, när det sociala, när sociala medier på något vis drog igång, så ibland så kunde det komma liksom överväldigande beröm. Jag tänkte egentligen så här, är det ironi?
Alltså,
men är det någon som driver? Det är
men det är ju en bra bok.
Jo.
Vad fan, jag har gett ut 20 böcker, jag vet vad jag snackar om.
Nej, men jag vet, men tack snälla, jättebra. Ja, då... jag tycker boken är skitbra. Ja, jag är jättenöjd med den, på alla sätt och vis. Men det kunde vara annat. Så jag...
Och då kunde du annat?
Ja, men beröm för annat jag hade gjort genom åren.
Aha, okay.
Sådär. Och då kunde jag inte riktigt ta till mig det, utan jag blev liksom misstänksam snarare. Mm. Jag tyckte det var mycket lättare att någon kastade skit på en, för då kunde man attackera det och så kunde man...
Men det har du också gjort. Du har ju vågat säga till, och du är en utav få. Jag har ju varit alldeles för lipsillig, jag måste ju. Men du har ju varit, du har faktiskt sagt ifrån. Och du säger också liksom det här att, ja, men jag är en offentlig person, men jag tar inte liksom en massa skit bara för att folk, bara för att man är en offentlig person.
Nej, jag är inte en offentlig person heller.
Nej, exakt, precis. Men det tycker ju folk att du är.
Googla offentlig person, som lyssnar så vet ni vad offentlig person är något helt annat än...
Men vad är skillnaden då? Att vara känd då?
Men att vara känd, ett känt ansikte eller en känd röst, är inte detsamma som att vara offentlig person. Vi har fått det om bakfoten, och framförallt har men även vanliga människor har fått det om bakfoten, att det får du ta för att du är offentlig person. Nej, men jag är inte offentlig.
Men jag älskar det kriget, du kommer aldrig vinna det kriget.
Nej, jag vet, jag kommer inte vinna det.
Men jag håller ju helt med dig om det.
Men politiker är en offentlig person. En makthavare är en offentlig person. Och då kan man väl säga att jag jobbar i en bransch där man på något vis ska se som makthavare utifrån ett gammalt
tal. Men folk tycker att de har varit med och lyft dig dit du är. Därför ska du kunna ta... Så tror jag folk ser på det.
Ja, då får de tycka det. Jag är inte en offentlig person. Jag är möjligtvis ett, bland vissa, ett känt ansikte och en känd röst.
Ja.
Men jag ska inte stå till svar som massa skit som man ibland kan få med ursäkten. Ja, men du är ju en offentlig person.
Hör ni det eller?
Fuck you.
Ja, det exakt. Fattar den grejen nu. Men åter till sport då. Vi såg ju då ett svenskt landslag på ett... Ah, jag köpte så mycket dyra tröjor och flaggor och skit som jag har fått stuva under. Jag kommer inte kunna ha en av mina italienska landslagströjor från kvalet till EM eller vad det drar igång i hösten. Skitsamma. Sverige gick till VM. Jan Andersson utan Zlatan. Hur är grejen där? Ska han, vad tycker du om att Zlatan inte är i landslaget? Ska han komma med till VM eller inte?
Nej, det tycker jag inte han ska. Alltså, om du menar Zlatan, inte Janne.
Nej, Zlatan.
Nej, men för det första tycker jag att det var... Ursäkta, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var en stor upplevelse och jag kan tycka att det är häftigt när stora stjärnor som den enda riktigt stora vi har haft bland de största Zlatan med och på egen hand delar ett lag till någonting stort, ett mästerskap. Likaväl som jag, nu är jag inne där på ett kustfärg, jag står mitt i båten här. Men likaväl kan jag tycka att när landslag eller idrottspersonligheter gör det omöjliga som de gjorde här. Mm. Det tycker jag är skithäftigt.
Men hade de kunnat ta sig, alltså tog de sig till VM på grund av att han inte var med?
Så här, så här tycker jag. Du kan, antingen, du får bestämma det. Det är ju likadant, jag har varit likadant i PSG, i Manchester United och i Barcelona. Just fast det. Där gick det inte.
Nej.
Så då får man bestämma sig. Antingen så har vi med Zlatan och bygger allting kring honom.
Mm.
För att det är så han fungerar som bäst. Och det är så man får mest nytta av en världsspelare. Som är den enda vi har just nu eller har haft de senaste åren.
Mm.
Eller så gör man tvärtom. Det är, alltså vi bokar ihop ett lag och vi spelar traditionellt taktiskt. Och vi är försiktiga generaler. Och vi utnyttjar motståndarnas svagheter på bästa sätt och så vidare.
Mm.
Mitt emellan går inte. Det går inte att säga, oavsett om folk verkligen tror det, så här, ja, men vi tar tillbaka Zlatan för Jan Andersson kan forma honom som en del i laget.
Ja.
Nej, det kommer inte att funka. För det första kommer inte laget att fungera för att alla kommer ändå på något vis hoppas och tro att han ska göra det, mm. Zlatan. Och för det andra så kommer inte Zlatan att fungera för så vill det, han vill inte vara en i mängden och springa på en kant eller sitta i massa möten efteråt och prata med en psykolog och i gruppsamtal som de har. Ja. Det kommer inte att fungera. Och det behöver ju inte betyda att någonting är bättre eller sämre än det andra. Det är bara så att sådana är
saker. Fast vi har ju resultat på hur det ena har gått nu.
Jag vet, men saker, det är saker, ja, men exakt, det är bra. Saker och ting som du får välja där. Mm. Vad jag försöker säga här är att nej, Zlatan ska inte vara med i VM i det här laget på det viset de har tagit sig till VM. För att det kommer inte fungera. Det kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bra för laget och det kommer inte bli bra för honom. Mm. Nu är han dessutom skadad och man har ingen aning om han kommer tillbaka när vi spelar in det här. Så att nej, han ska inte med av just det skälet. Det går inte att kombinera.
Mm.
Då får vi välja den gamla Zlatan-grejen, men den tror jag är förbi just i landslaget. Eller så får vi stanna kvar vid det som har varit framgångsrikt nu.
Mm. En grej som jag tänkte på, det var 2012 faktiskt, då jobbade vi på samma program, det är Night EM eller vad det hette där, kvälls-EM ni var, du och Olof Lund var på någon pub där med fulla svenskar eller sånt där. Då kom jag ihåg inför den turneringen så var Sverige spelade invigningsmatch mot Ukraina, tror jag.
Mm.
Och de filmade spelargålen innan och de hade haft en klocka ticka ner 3 år i Ukraina. Man såg spelarna, hur laddade de skulle äntligen börja det. Medan man zoomade in svenska spelarna så såg fan skiten börjar nu. Nu ska den här hela grejen dra igång, det kan bli jobbigt. Har vi kommit så långt, eller vi då, Sverige? Har Sverige kommit så långt i landslagsmässigt fotboll att man faktiskt kan börja leverera i mästerskap i år? Eller är det kvalfantasterna fortfarande?
Jag vet inte. På Lasse Lagerbergs tid så var vi ju i 5 år, 5 gånger ska jag säga, det lag i Europa som gick vidare till flest mästerskap och gick vidare från gruppen i mästerskapet flest gånger. För vi gick ju nästan alltid utom sista gången, tror jag. Ja, vi gick ju vidare från gruppen. Det var ingen annan nation som hade lyckats. Inte England, inte Frankrike, inte Italien, bla bla bla.
Nej, shit, det är spännande.
Det var ganska många. Så att vi gick ju ändå dit.
Sen kom Hamrén, eller?
Nej, men sen så blev det för svårt och så. Och,
men vilka krav kan man ställa, menar? Vad är det rimligt att förvänta sig av det här laget? För kraven är ju rätt höga.
Ja, alltså jag kan säga att det gick inte ens att ställa krav på att de skulle gå och ta sig till VM. Bara det är ju helt ofattbart. Egentligen är det ju mer jag tänker på det. Hur fan lyckades det här laget ta sig till
VM? För det var ju inte bara Italien eller så folks minst. Det är ju med Frankrike och Holland i gruppen.
Ja, liksom. Holland. Vi slog Frankrike hemma. Vi kom före Holland. Vi slog ut liksom Italien. Och om det var rättvist eller inte, det är ju skitsamma. För att det är rättvist. Resultat är alltid rättvist.
Ja, det är helt riktigt.
Det är resultatet. Men vad vi kan ställa för krav nu?
Ja.
Nej, inga alls tycker jag. Det tycker jag inte man kan göra.
Mm.
Jag brukar säga till dem som gnäller över att det är tråkigt med Sverige i mästerskap, att hur de spelar, som många gjorde på Lagerbäcks tid, eller att Sverige spelar så kallad tråkig fotboll, vad det nu är, så brukar jag säga jag är uppväxt bort i talet, då var vi aldrig med. Det var tråkigt. Ja. Det var jävligt tråkigt.
Det är riktigt.
Det
kan jag säga som håller på Italien, alltså att det är VM, utan det är väldigt mycket roligare att vara med och inte vara med. Tiden rusar iväg. Har du några minuter till?
Jag har några minuter till, absolut.
Ja, jag såg att du sneglade lite där.
Nej, det var ett sms från dottern bara.
Ja, det är riktigt. Det går före allt faktiskt. Mm. Dart undrar lite, vad är den? Varför? Är det någon passion eller?
Nej, jag gillar dart-VM, inte dart. Pilkastning.
Det är ju pilkastning. Det är ju alltså inte ens gå ut och dricka öl och kasta, utan kolla på folk som dricker öl och kastar pil.
Det var ju det att jag låg på ett handbolls-VM här i Tyskland i Hamburg på en mellandag och kollade på TV. Det fanns, fanns bara så här dubbade tyska filmer, du vet. Ja. Min tyska är ju väldigt begränsad.
Just det, de dubbade.
Ja. Men stannade jag så var det liksom, fattade jag att det var dart-VM.
Ja.
Vad är det här för någonting? Det var helt fantastiskt. Ja. Publiken var ju osannolik. De var ju oerhörd och alla var utklädda och det var grymt bra tv-sport och det var liksom halvtjockisar som tävlade och
ja,
sköna profiler och så.
Ja.
Och så tänkte jag, okay, dart-VM, okay, men då slutar väl det imorgon. Och det visade att de höll på i 3 veckor. Detta var början på december och den 1 januari sen så var det ju final.
Ja.
Så, och så skrev jag lite om det här på Twitter, min plötsliga begeistring över dart-VM. Ja. Och så fick ju hur många som helst med mig. Det tyckte jag var jävligt roligt. Jag fick, det fick massor med folk med mig.
Som gillade också?
Ja, men som hade fått upp ögonen för det lite grann. För det har nog tv-sänds i större utsträckning än tidigare.
Okej.
Okay. Och så blev det, så det var ganska kul att följa och man lärde sig namnen. Ja, men du vet, man kan få en viss... Så,
lite nya
istället för att följa junior-VM i hockey så tyckte jag den var rolig.
Ja. Vad har du för favorit för fotboll såklart då? Men vad har du annars? Är du lika begeistrad när du står och intervjuar damhandbollsspelare? Och sånt? Handboll är ju kul
tv-sport. Handboll har jag spelat också och handboll gillar jag jättemycket. Det är en bra tv-sport och det är, har jag då lärt mig under alla åren, exceptionellt trevliga människor att jobba med. Och ibland är det,
rätt... är det för att de är från Göteborg allihop?
Ja, jag är rätt många från Lund och Ystad också.
Ja, men de är rätt schyssta.
Det är en akademikersport i grunden. Vilket ju kan vara viktigt, tror jag.
Ja.
I sammanhanget.
Men är det därför de inte filmar av sig? För de får så mycket stryk.
Ja,
alltså.
Men de filmar ändå lite i handboll. Det är lite småfilmningar. Det är en myt. Men det, ibland när man har varit med i fotbollsvärlden så vet du, de är ju på ett speciellt sätt. Och i den här landslagsmiljön så blir de också väldigt annorlunda. De liksom domteras.
Ja.
Men handbollsspelare är vanliga reko människor att jobba med även i intervjusituationer, förstår du vad jag menar?
Jo, jag förstår.
Och det är rätt befriande.
Jag skulle säga det att för de som inte vet, så går ner i en mixed zone, jag har gjort det några gånger under en period, och alltså att försöka gå fram till agenter och folk som står framför och andra media, och så ska man få 2 meningar av någon. Du har gjort det säkert tusentals gånger. Det kan vara en befrielse att få åka på handbolls-VM efter en sån grej.
Det är
så stort allting.
Ja, och det är inte så att det är något fel på fotbollsspelare på det viset.
Men i industrin
i den miljön så blir de annorlunda och det är nog någon som har sagt till dem att de kanske ska vara så också. Och då blir det inte riktigt samma sak som att det kommer fram en handbollsspelare där först han säger hej, hur är läget? Det kan räcka. Ja, men det är bra, tack. Ja, jag läste eller jag såg det. Det kan vara vad som helst. Vanliga, reko, schyssta människor om en världsstjärna ibland i sin sport.
Men det finns ju fotboll som man går på en Brommapojkarna-match. Då är det mycket folk i säkert.
Ja, absolut.
Så det finns ju. Eller när du är uppe i kanske i just Sund där. De har ju också en stil som är...
Det är ju underbara. Ja. Nu pratar jag lite mer i landslagssammanhang.
Ja, kanske de större.
Och jag åker på Champions League-match, för herregud. Det är...
Vad har du för favoritliga i fotboll?
Men jag håller inte på vad som är lag eller ligor. Nej. Det känns skönt.
Kollar du på all fotboll?
Mm.
Har du alla kanaler och ser alla matcher från alla ligor?
Jag har ju... Nu är vi ju på samma kanal allihopa. Men ja, jag kollar... selektivt, ja, det gör jag absolut. Alltså, det vill säga, är det någonting som jag verkligen vill se fram emot, så
är det för att någon match nu?
Nej.
Inget sånt,
nej,
du får kolla. Nej, jag fick betala min extra pengar när jag skulle se matcher.
Okay.
Men du inte.
Nej, för fan. Jag väljer. Nej, men det här funkar bra.
Vad väljer du då?
Nej, men då väljer jag det som är matcher som jag ser fram emot.
Ja, men då är det ju någon liga.
Nej, men det behöver inte vara någon, det kan vara vilken match.
Men du tar El Clasico och sen toppmatch Italien och så England och.
Jag ser inte så mycket. El Clasico är nog, har jag spyr lite på.
Ja.
Där tycker jag att det har blivit lite för mycket att man...
Dataspel?
Nej, inte alls. Nej. Jag tyckte att det blev för mycket tjafs på domaren och jag tycker att det blev för mycket vi ska se till så att det andra laget får en spelare utvisad. Det blev bara hat.
Mm.
Och väldigt lite fotboll ibland faktiskt. Så att, men det har ju varit blandat. Och dessutom har det gått inflation i eller klassikos. Det har ju varit i cuper och Champions League.
Ja, de spelar ofta Barca Real. Och det är bara
spelar mycket. Nej, det kan vara vilken liga som helst. Ja. Och det kan ibland såklart att jag ser inte PSG så mycket nu som när Zlatan spelar där. Men det faller ju så naturligt. Jag sitter på en del PSG-matcher när han var där. Stora matcher där.
Ja.
Jag kan säga... Jag ser inte liksom vilken engelsk liga som helst. Jag ser inte gärna liksom Levante... mot liksom något mindre lag.
Med Crotone, Benevento.
Nej, men det, ja, jag skulle kunna tänka mig att säga Benevento. Jag tycker det är rätt häftigt med deras saga där. Ja, och att nu har de plötsligt, har de ju vunnit någon match. Ja. Och sen spelar ju Samuel Amenteros där, som jag tycker är en skön prick.
Just det, så, du har bra koll där.
Ja, men så det Benevento är... skulle jag kunna kanske säga. Det har jag faktiskt sett någon gång också. Ja. Röda och gula tror jag. Ja. Men jag väljer ju, jag tittar och sitter och kollar hur mycket som helst. Nej, men jag väljer nog Allsvenskan. Där ser jag ganska mycket match. Ja.
Kommer du ihåg att du gav mig en Roma-klocka för ett antal år sedan?
Ja, en ja, bra.
En nu blir man väldigt glad. Ja. Ja. Andra idrotter då, bara kort. Kollar du på mycket handboll? Hockey verkar inte vara en riktig sån.
Nej, men jag ser ju kanske någon hockeyfinal, SM-final, annars inte. Jag ser ju hockey-VM tycker jag är ett coolt att titta på, lite snö att titta på, som alla andra tycker. Men alltså, ja. Nej, men du vet, det är rätt god underhållning kan jag tycka. Ja. Spännande, och det är ju starka varumärken och så. Nej, men det kan jag nog se lite då.
Men du håller på Malmö för?
Nej, jag håller inte på lag.
Det är sant, eller är det bara för att liksom, du...
Nej, det är verkligen...
Har du inte hjärtan i hemlighet när ingen ser och du kollar på... Och du vet, första hörnan mot...
Jag håller lite på mitt gamla lag, BK Olympic i Malmö, som spelade i division 2. Men det, de som håller på lag tycker inte att man ska hålla på det laget, för det är inte på riktigt. Men jag tycker att det är på riktigt. Men de... Nej, men du vet...
Att det är för långt ner, eller?
Ja, det är inte, ja, det är väl det.
Det går inte att attackera det för dig.
När jag var ung och gick på väldigt mycket Malmö FF-matcher, kan jag inte kort bara dra, då gick jag ju till och från arena, cyklade till och från Malmö stadion och så på matcher. Jag såg även IFK Malmös matcher på samma arena.
Jula, tror
jag. I andra ligan, ja.
Just det.
Och jag älskade att gå på fotboll och så, men jag hade ju inte råd att gå på sittplats. Jag ville alltid gå på ståplats. 3 kronor kostade det per match för övrigt i allsvenskan. Mm. Och då, men då var jag med i, liksom umgicks jag inte kanske, men jag stod ju där på ståplats bland massa människor. Då, jag var ju annorlunda som jag sa, så jag bara tänkte, men jag vill inte bete mig så här. Jag vill inte bli galen för att ett fotbollslag förlorar. Jag vill inte kasta flaskor, jag vill inte skrika över att några är horor och fittor och idioter för att de håller på ett lag i andra färger. Jag vill inte bete mig som en
så, tänkte du galen, så
men exakt så tänkte jag. Jag vill inte bli så här.
Det är extremt det här, ovanligt alltså.
Ja, men jag var ju annorlunda. Jag vill inte bli så här. Så det hängde med mig sen genom alla år. Att jag, om jag håller på någonting så håller jag på fotboll. Jag älskar fotboll, men jag älskar inte lag. Däremot så kan jag, och det är ju rätt skönt, jag kan tycka det är rätt underbart att känna sympati för Östersund när de spelar Europa League, eller för Malmö FF i gamla Europacupen, eller IFK Göteborg i UEFA-cupen, eller för andra länder om någon spelare, eller för andra lag, Liverpool om det går bra för dem, eller Stoke City eller Genoa, eller så vet, små grejer och sådär. Mm. Jag kan känna sympatier för lagen då, men inte så att det brinner i mig, utan mer för att jag kan glädjas över framgångssagor lite grann sådär.
Alltså själva historien och...
Ja, och det finns ju så mycket annat. Eller det kan vara vissa spelare och så. Men jag har inget sånt. Jag håller inte på ligor, jag håller inte på lag. Och det är ingenting som jag egentligen har bestämt, mer än det jag just berättade, att jag ville verkligen inte bli så beroende av någonting.
Ungefär... Men det är ett intellektuellt beslut, alltså mycket fotboll har ju annars att göra, men nu hade du ingen kontakt med din pappa. Nej. Men det var ju pappa släpper ju med oss på ÖIS-matcher, så blev vi ÖIS-are, och lite, det är och, den kopplingen.
Ja, men det är ju viktigt att säga, det fanns ju ingen sån hemma hos mig som sa, du måste, här hemma håller vi på Djurgården, här hemma håller vi på Hammarby, här, alltså förstår du vad jag menar, som det finns ganska naturligt, och som man läser om varför folk håller på någon, ja, som du säger, farsan tog
du
mig
kunde
till.
Stå emot den, för det fanns inte,
nej, men det fanns ingenting, nej, sånt, nej. Jag var ju med i min egen värld, det var ju ingen, det var inte så att min mamma sa att ska du åka och se Malmö FF spela, hon hade ju inte en aning om,
hon var inte, hon var inte idrottsintresserad alls.
Nej.
Jag vet inte, jag,
nej, men nej, nej, inte alls, hon var helt ointresserad. Mm. Eller rättare sagt, ja, jag är helt ointresserad. Mm. Hon hade, jag tror att hon vet att Malmö FF spelar. Hon har bott i Malmö hela sitt liv, att hon spelar ljusblå tröja. Jag är inte helt säker, alltså, det är inte.
Lever
hon? Ja, hon lever fortfarande.
Ja, bra.
Men jag är inte helt hundra på det.
Nej. Avslutningsvis runda av då, du ska ju till OS.
Mm-hmm.
Och det slog vi fast innan, jag vet inte om Micke var på, men du har ju varit på OS innan. Mm. Bland annat det fantastiska fotbollsåret 2006 var du i Turin, det var vinterlöset. Ja. Men vad är det du ska, vet du vad du skulle göra nu igen? Men du åker för Discovery kan man
säga. Ja, men jag har fått en fri roll på mittfältet, tror jag.
Men får du den rollen, eller går du in och säger, du, jag är Patrik Ekvall, jag ska ha den fria rollen på mittfältet, era jävlar.
Jag har fri roll så att vidare att jag kan placeras.
Men det är inget svar på frågan. Tar du
nej, 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 eller får du nej, jag, nej, svaret på frågan är nej. Jag har sagt att jag gör det ni vill att jag ska göra. Okay. Och det är sant. Jag är en vattenbärare.
Mm.
Jag ska göra intervjuer.
Nej, det är ju inte.
Nej, men i det här fallet
du är det ingen vattenbär.
Jo, men i det här fallet är jag nog det.
Okej, fortsätt.
Jag ska göra intervjuer framförallt.
Ja.
I det som heter Sweden Arena, som är ett sånt Sverigehus som de har i Pyeongchang, som jag lärt mig att det ska uttalas.
Ja, okej.
Och där ska jag göra intervjuer med de svenska liksom idrottarna som kommer dit utvalda.
Ja, okej.
Jag ska, tror jag också, för att det är inte 100 satt, jag ska också vara med i...
Ja, det är ju en månad kvar.
Ja, men...
Ja, okej. Det kommer.
Jag ska vara med i Jessica Almenäs och Anja Perssons program som går primetime svensk tid, det vill säga mitt i natten i Sydkorea.
Mm.
Och där ska jag göra en roll som, och det här är faktiskt sant, inte helt 100 klar nu, utan jag ska sitta i någon sorts panel med Anja.
Ja.
Och sen har vi ju också sagt att om det brinner till någonstans så åker jag ut med brandslangen.
Ah, okay. Och hinkarna.
Ja, och försöker kanske göra någonting. Det du hör, jag är inte helt...
Nej, men vi kommer se dig och märka dig under...
Ja, nej, jag åker ju inte dit och inte som turist, utan jag kommer nog få jobba som lika mycket som alla andra.
Ah.
Och det hoppas jag också, är man på mästerskap så gör man det. Så,
men en praktisk tidsfråga där, om det nu är primetime Sverige, ska det gå direkt? Då måste ni spela in det mitt i natten där då? Eller kan ni köra?
Nej, men alltså, primetime Sverige är mitt i natten, det är live. Det går live.
Så mycket behöver vara mitt i natten uppe
så, där? Så man, jag tror att de som jobbar med det jobbar från 4 till 8 på natten eller på morgonen.
Fuck.
Det är som en nyhetsmorgon lite grann.
Uh-huh.
Så det är så jag tror att det är. För uh-huh. att det ska gå primetime Sverige. Det här magasinsprogrammet då.
Och det ska vara live?
Det ska vara live.
Ah, okay.
Det ska vara live. Och det gör Jessica Almenäs och Annie Persson. Uh-huh. Det vet jag. Och ja, jag ska nog mest göra lite intervjuer och bara tycka någonting i någon studio. Och sen så hoppas jag att jag står i någon snödriva någon dag också och gör något, inte vet jag, det ska
bli
kul.
Är du lika hungrig fortfarande?
Nej, men jag tycker...
Nu är det lite nytt i och för sig det du är på.
Det är lite
nu.
Nytt, och, men journalistiken är ju rolig att pyssla med det, oavsett egentligen ibland vad det handlar om. Nu är det ju OS här, så det är ju stort och fint.
Uh-huh.
Sen så är det ju klart att jag ska vilja erkänna att jag vet inte vad alla... snowboard-tricken heter.
Nej.
Det gör jag inte.
Nej.
Men,
jag kanske har tid på flyget att lära dig några av dem.
Ja, och jag vet ju att om man...
Kanske någon annan som kör
att det krävs... Det, jag vet vilka frågor jag ska ställa till personligheter om huruvida de är som idrottsmänniskor oavsett vilken sport de sysslar med.
Ja.
Det tycker jag är intressant. Och jag vet ju att om man är först i mål i en stafett så vinner man. Ja. Alltså fattar du, jag är inte helt off. Jag har ju lite, men vissa sportar är ju relativt nya så att.
Ja, men kan man läsa på en dart, kan man läsa på en snowboard?
Ja. Ja. Det kan man ju.
Fotbollen i sommar då, det är SVT4 va. Det blir ingenting nog.
Nej, jag ska åka på Sveriges match tillsammans med spelbolaget som jag jobbar för och så att,
har du fått mycket skit för den grejen? Jag jobbar också lite för ett mycket mycket mindre men dock bettingbolag.
Ja.
Jag fick skit.
Nej, men du får ju några lätter för du räknar med som kommer att jaga dig.
Ja.
Det är några få som kommer att tycka att du just ingenting annat driver dem ner i helvetet.
Ja, just det.
För att du,
hade inte Patrik Ekvall suttit på den här fischen så hade jag inte blivit filmsbrukare.
Nej, lite så. Och det är ju den typen av... Den typen av ursäkter och som missbrukare har överlag. Jag vet inte, du kan köra igen dig själv. Det är liksom någon annans fel.
Mm.
Sen så tror jag att det kommer att förändras nu när det regleras så att vidare att staten kommer att tjäna pengar på även de små icke-svenska spelbolagen. Då tror jag att svenskens syn kommer annorlunda. För nu är det mer att Svenska Spel är duktiga och fina och snälla. Men alla andra är...
Just det, fast det är samma sak.
Bova.
Man kan bara säga det kort om missbruk också, att det var ingen som, när jag drack, som kom och låste in mig och bände upp käkarna och hällde whisky. Nej. Det var jag som gick ut och köpte spriten och jag visste var och hur och när. Så det gick inte skylla på någon, inte ens grannar.
Men sen är det såklart tråkigt, oavsett vilket kan jag säga så här. Ja, spelmissbruk, liksom alla missbrukar, människor som drabbas av det, för det är ju en form av sjukdom såklart. Eller en diagnos. Exakt, diagnos. Ja, men det är ju jävligt olyckligt och det kan vara väldigt många människor som råkar illa på vägen liksom. Och det tycker jag är tråkigt, men nu, det här säger jag från hjärtat, men det kommer alltid finnas oavsett om jag jobbar för ett spelbolag eller inte, och jag vill ju inte att folk ska bli spelmissbrukare, utan jag vill att de ska spela med måtta, och det står jag verkligen för, och det har jag också sagt i samband med att jag skrev på det avtalet, att det är väldigt viktigt att man jobbar för spel som är vettigt och nyttigt och att man inte tvingar folk att spela mer än de klarar.
Mm. Sen är det så med missbruk också en bra devis som gäller för de som känner att de är i zon eller inte, att man är inte ansvarig för att man har blivit sjuk för det är en sjukdom, men man har ett ansvar att bli frisk för det. De flesta vet vart man ska vända sig för att bli frisk. Så ja, ta det steget och sök hjälp om ni inser att ni är i riskzonen. Vad kul att du kom hit, Patrik Ekvall. Stort tack för att du kom. Lycka till i Sydkorea på OS. Lycka till med boken. Hoppas det blir fler böcker. Vi gillar ju böcker i det här programmet.
Ja, det kan det bli. Fast...
Var det en stor grej att ha en bok efter att ha gjort så mycket annat? Men just den boken då? Ja, det är inte din första bok.
Men den första riktiga är det faktiskt. Och det är bara
krönikesamlingar är lite mindre riktiga kanske.
Det här var riktigt. Men det var som att hålla en baby i handen. Det håller jag med om. Det är lite som att springa till Pressbyrån och säga sitt namn första gången. Ja. Så. Nu har boken kommit, så förlaget, och jag körde direkt ner till. Och, så det var ju såklart en skithäftig grej.
Ja.
Så det gillar jag. Jag skulle kunna tänka mig att skriva en någon sorts romanaktigt också en dag, för att jag älskar språket och tycker det är kul att skriva.
Ja, det märks.
Men hur ska man ha tid med det? Jag vet inte riktigt.
Nätterna hade du ju nu.
Ja, jo, det är sant. Tack. Ja. Jag ska tänka på det.
Ja.
Jag ser att du har en av mina favoriter här också för mig, Jack.
Ja, jag har alla hans nästan.
Ja.
Han är ju sjuk i huvudet, men den där Jack är ju fantastisk.
Ja, det är många av de här böckerna har jag faktiskt läst.
De är riktigt bra alltså. Framförallt de där tre, saknaden, friheten, värmen där.
Kyssen tycker jag också om. Ja, men det finns många bara.
Lundell och språk är ju vansinnigt.
Ja, det finns ju inledningar på böcker som jag, inte minst Jack, som är som man kan dö för. Han beskriver hur han går i Stockholm, va? Alltså, det med...
Jag hade den i en pocketversion. Kan jag signera den?
Herregud, det är starkt.
Ja, det är stort för... Han börjar sådär, mitt i.
Ja, gillar det.
Ja. Ja, innan vi nördar ner i Lundell-snacket där då. Stort tack för att du kom och lycka till och med allting då.
Det är din telefon. Jag menar, tack.
Då tackar vi Patrik Ekvall för det mötet. Och så här är det. Vill ni komma i kontakt med mig och oss som gör podcasten, så hör av er. Jag har även en mailadress, markusmuseet.biro@hotmail.com. Där kan ni höra av er med ris och ogräs. Ni kan även meddela vilka gäster ni gärna vill se eller lyssna på, är det ju först och främst. Hör av er där, finns även på Facebook. Oddsparen.com är det enda stället ni behöver ta er till. Där finns det en massa olika, där har jag även mina texter. Jag skriver krönikor om sport 3 i veckan, ligger där och botaniserar lite fint. Så gå in där då. Annars får ni ha det så jättebra tills nästa vecka, då är vi tillbaka med en ny gäst och ett nytt avsnitt. Jag ska också säga det att musiken i programmet är producerad av Anton Avernäs. Tack ska ni ha så länge. Var rädda om er då. Och Forza Roma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.